Jan Emanuel och Sara Skyttedal vill omförhandla Sveriges relation till EU.
Medias uppmärksamhet, det har de.
Men kan de få 171 419 röster?
Det här är Politiken med Bagge Strömberg och Torbjörn Nilsson och Henrik Torehammar. Mycket gripande.
Henrik, du var ju på årets event igår när folklistan lanserades hos YouTubern Henrik Jönsson och mainstream media fick sitta och kolla på.
Ja, och det var ett sånt, det var verkligen ett event. Det var som en riktigt bra bevakad pressträff. Du hade SVT, Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet.
Alltså jag såg en bild på TV4s Jens B. Nordström. Jag har aldrig sett honom se så glad ut. Han är rätt glad annars också, men han var så glad.
Det var väl någonting utav mediaspektaklet kring allting. Och man ska väl säga så här att det var ju då, vi fick liksom instruktionen att så här, nu kommer ni sitta i publiken. Sen så var det några som var inbjudna publik och det var de som liksom applåderade. Ibland och liksom så här, andra vi sitter ju bara liksom knappt och hacka ner och tänkt så här att vi får väl vänta tills det här showen då är över och Henrik Jönsson har liksom gjort sin journalistiska gärning att intervjua Sara Skyttedal och Jan Emanuel, som inte längre heter sitt efternamn utan bara Jan Emanuel.
Vilket vi alla kallar honom innan också. Så att...
Precis, så att det är helt rimligt att vara som Cher och Madonna när man är en sån stor karaktär i...
Du tänker på dem. Jag tänker mer på The Artist Formerly Known as Prince. Alltså nästa steg för Jan Emanuel är att bara ta en symbol.
Aha, de sex punkterna som är kanske ett F eller en... Jag vet inte vad...
Landstings... någon liten myndighet.
Ja,
nu refererar ni till logotypen på folklistan.
Ja.
Som inte,
kan inte berätta vad folklistan är.
Den sticker inte ut kanske.
Det är inget parti, om du trodde det. Det är faktiskt en valsamverkan så att alla som är med där kan komma från olika partier och de behöver bara ta en time out från sina partier för att kunna vara med här. Sa Jan Emanuel, men det tyckte inte Tobias Baudin, utan han sa nej, det här är en högerpopulist du samarbetar med, så du är inte med längre här då. Hej då! Men i alla fall, mediaspektaklet började så starkt för när Sara Skyttedal kommer in så går Henrik Jönsson igenom lite så här, vad har media liksom sagt om det här allting med dig och att du nu ska starta ett nytt parti.
Svenska Dagbladets Henrik Torehammar, som också sitter här någonstans faktiskt, skriver det här handlar om egon och blonda lockar.
Ja, och då läste han bara en del av mitt citat som fortsatte. Egon och blonda lockar som hämtade RuPaul's Drag Race. Och det kanske, jag vet inte om det hade hjälpt mig eller skällt mig i den här känslan.
Blev Skyttedal arg på att du beskrev henne så sexistiskt?
Ingenting som hon la tid på att göra där. Utan det var bara lite ett leende och så gick det igenom alla de här delarna utav hur mycket liksom nedsnack det har varit om det här nya som skulle hända.
Ja, men grejen är ju att det här läckte ju för flera veckor sedan. Ja. Vi hade ju tips om det här och det verkar ju alla medier ha haft på olika sätt. Och vi har ju också fått aktiva dementier från Jan Emanuel själv bland annat.
Verkligen.
Att det här är inte alls på gång.
Nej.
Men det var det.
Det var
men
det.
De verkar ju ha en medial plan som de vill nu agera efter.
Ja, och som vi sprang efter den. För det vi fick veta var bara vad det här var för någonting. Och det här var för gänget som vill ha en new deal för Sverige. Vi ska omförhandla EUs, liksom, Sveriges EU-medlemskap. Precis som Cameron gjorde, fast han gjorde det för sent. Så att vi ska liksom inte titta på Brexit på det sättet ändå. Och sen så fick vi veta att vi kommer inte höra någonting om de andra kandidaterna. Och vi kommer inte höra någonting om politiken man faktiskt är enig om. Det skulle liksom vänta till dag två. Och sen så sprang man efter för dem när de gick ut ur studion. Och det här var på Filmhuset. På, jag vet inte om det är tekniskt sett är gärdet, men liksom gräsmattan bakom där, så var det ju då en helikopter som hämtade dem. Och det var någonting i den här känslan av det här är, det är liksom en riktig våda också. Alla var liksom lite ystra utav den känslan, och det var ett tag sedan det startades ett ny parti, och man kände no notes i betydelsen av att hålla på informationen så att vi tvingas komma flera gånger för att liksom inhämta mer kunskap.
Men man undrar ju hur länge de kan lyckas hålla i det intresset, för då idag på tisdag förmiddag så hade de ju en ny pressträff där de presenterade sin resten av kandidaterna på listan.
Ja, och det kan man säga att när spekulationerna är igång så mycket, och man hade Jan Emanuel och Sara Skyttedal, till exempel Herr Talman busade ju om det här satirprogrammet i SVT, vilka skulle kunna vara på listan, och då var det här förslagen.
Men snälla Jan Emanuel, och det han, det får Paolo sa nej.
Ja, jag fattar gumman.
Vi gör så här, du kan läcka att jag är med.
Schysst.
Men om journalisterna ringer så kommer jag att dementera.
Absolut.
Vad sa Patrik Sjöberg?
Alltså han tackade nej.
Janosch?
Nej.
Runar?
Nej.
Sitte Valin?
Nej.
Pelleros, Lamott, Gunilla Persson?
Nej, nej, nej och nej.
Okej, okay, då finns det bara en kvar.
Åh, jag vet.
Tjo, ta det lugnt, Lenn, vi hörs. Dogge.
Men det var ju ingen av dessa.
Inte Cissi Wallin, inte Dogge. Nej, utan istället så fick vi trumvirvel. Hans Palo. Amelia Stapelfelt. Peter Söderlund. Och Håkan Wretzell.
Jag kände igen ett namn av dessa sedan tidigare. Amelia Stapelfelt, som jag följer på Instagram ihop med 24 000 andra personer. Hon, jag trodde hon var muffare, men det kanske hon inte har varit. Men alltså, hon har varit någon slags höger ungdomsinfluencer.
Ja, hon beskrevs som oberoende liberal utav Sara Skyttedal nu.
Hon brukar förklara, liksom, hennes content är så här, hon förklarar politik och politiska händelser för sina följare, och så ibland så får man också se när hon gör skönhetsingrepp. Det är liksom en kombination av de här världarna. Och det kan man ju, alltså det kan man väl tänka sig att det finns en ambition att nå människor med det här partiet som kanske inte är så aktiva i politik, som kanske inte röstar, alltså de vill dra folk från soffan helt enkelt. Det är väl poängen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det lät ju som att så här, det här är gänget som ska hitta, liksom inte ta från, framförallt så var det liksom inga konflikter med Sverigedemokraterna som de pratade om, utan, och det är väl många som gjort tolkningen att så här, nej, det är kanske att Kristdemokraterna blir av med sina röster för det här.
De hade ju sagt att de skulle presentera kandidater som skulle kunna sitta i alla grupper i Europaparlamentet, och här fanns det ju då en till sosse, om man betraktar Jan Emanuel som sosse, en miljöpartist och en tidigare kristdemokrat som är vilde i Vällinge. Men det finns ju ingen sverigedemokrat. Det finns ju bra mycket högerpartigrupper, alltså ytterhögerpartigrupper i EU-parlamentet. Det verkar svag representation i dem, om inte Skyttedal och Jan Emanuel själva tänker sig att de ska sitta i någon sån. Alltså slå på SD höger ifrån.
Innehållet har de ju också verkligen sagt lite om hittills, förutom då sitt EU-motstånd eller liksom EU-omförhandlingsambitionen, så pratar de om en förnyad asylrätt, och det är det vi har fått veta hittills, och att de inte ska driva cannabisfrågan, sa Skyttedal på pressträffen idag.
Det är inte en av de 10 frågorna, kan jag då spoila, som står med inför valet.
Ja, vilket kanske kan vara spännande för Peter Söderlund, miljöpartister som presenterades som en man som har jobbat med kriminella revansch i samhället och grundare av X-Cons, att han har jobbat mycket med missbruksfrågor. Och det är ju inte alltid att den gruppen älskar det här med legalisering av droger. Så det var lite som att de kanske har byggt in lite härliga spänningar på denna lista, men också gett sig frikortet att här ska inte finnas någon partipiska.
Ja, just det, man får ju kanske fråga också. För Jan Emanuel, som ju också har jobbat med behandling, han skriver ju i sin stora bok som kom förra året, va? Att det är inget farligt att röka en joint. Förlåt, jag vet att jag inte ska säga det här, skriver han också. Men det är inte farligt.
Men han säger sanningarna, det gör han hela tiden, Jan Emanuel. Det är spännande, och det kan ju också komma till fler personer här. Som de sa, att det är, vi öppnar upp för än fler människor som tycker det här verkar härligt och spännande. Och sen så ska de ju också ge oss 9 till punkter som man ändå kommer driva i den här listan.
Jag tror ändå att de kommer, alltså om de ska släppa liksom en om dagen på en pressträff, jag tror att det kommer tunnas ut efterhand.
Alltså,
det medieintresset. Eller, men hur kände du när du var där i måndags på den här helikoptergrejen? Kände du dig som att du var liksom styrd och kontrollerad?
Nej, men jag gick fram till Aron Flam som vi beskriver som ståuppare slash samhällsdebattör, definitivt från höger. Och jag bara, vad tycker du om det här? Och han bara, vad tycker jag? Men vad tycker du om det? Var han lite mer så, det är inte min roll att ha åsikter det här. Det är ju du som har betalt för det. Och då var jag ändå tvungen att vara ärlig och säga så här, nej, men det är väldigt svårt att kunna säga nej till det här. Det är jippo of it all att folk åker iväg i en helikopter, väldigt osvenskt. Och det muttrades ju väldigt mycket inom journalistkåren att säga, nej men gud vad billigt, vad dåligt det är. Men sen så, alla skrev
ju på första sidorna.
Ja, precis.
Men det finns ju något med det här med medias relation till nya partier som skapar lite ångest ändå.
Ja, för det känslan var väl, jag vet inte hur många av veteranerna i vår kår som var med när Ny Demokrati liksom kom som det första liksom nya, vi har ju Miljöpartiet också, men det känns på något sätt som att det här var det mest otippade, ett populistparti in i Sveriges riksdag. Och då fanns i alla fall beskrivningen att så här, ja, visst kanske det handlade om invandringsfrågan, men det är ju 2 personer. Det är ju Sivert Öholm och det är ju Ulf Elvings fel det här.
Och det här, att de så att säga lyfte fram Ian och Bert,
ja,
på bästa sändningstid.
De var de enkla som man bjöd in. Det här är människor som gärna tar liksom, sluggrar till det lite, och det blir bra radio och tv utav det här.
Ändå före klickens tid och före sociala mediedrivkraften.
Ja, och på något sätt så här, då kan man tänka så här, ja det var ju demokrati, men också många som kände så här, det här var något fruktansvärt, Nydemokrati som kom in med rasism och främlingsfientlighet var ju bilden, och på något sätt att svensk media hade varit blind inför det här, för vi var så lockade utav liksom, ja, kanske främst Berts kändisskap och Ians adelsentreprenörskänsla eller någonting. Så det var väl lite den här eftertänksamheten som sen var med media när det kom nya partier.
2004, som ju var första gången det kom in ett nytt parti i EU-parlamentet, så var ju det där en stor kvarhängande grej. Då var jag ung, inte som jag är nu, och följde det här partiet, alltså Junilistan, inifrån under hela det halvåret som de existerade innan valdagen. Och alltså som någon slags inbäddad reporter. Och då var det ju jättekänsligt med hur mycket, alltså tidningarna rapporterade förstås att det kom ett nytt parti, men sen var det ganska lite. Och jag skulle skriva en stor artikel om det där. Jag sålde den till Dagens Nyheter och den skulle gå på lördagen före valsöndagen, var det sagt i lördagsmagasinet. Och det var inga problem, men sista veckan innan valet så fick ju Junilistan plötsligt det där skuttet i opinionsmätningar som gör att allting förändras för nya partier. Att de särredovisas och är någonting. Plus att Nils Lundgren, partiledaren, förvägrades att vara med i SVTs slutdebatt med argumentet att han, det är de partier som sitter som, i parlamentet som ska vara med i slutdebatten. Och det var ju liksom två succéhändelser för det där partiet i offentligheten. Jag satt i taxi med Nils när han fick det här beskedet på telefon från SVT. Och under alla de där månaderna jag följde dem hem, i deras hem, på deras kontor, på alla liksom dåliga torgmöten, eller dåliga, mindre välbesökta torgmöten, såg aldrig honom så glad som när han fick beskedet från SVT att de var portade. För då kände han att nu har vi det, som en liten ask. Och då fick jag också DN kalla fötter. Så någonstans på någon hög chefsnivå så flyttades min text som skulle gå på lördagen innan valet till att gå lördagen efter valet istället. För jag fick aldrig höra något annat argument än som hade bäring än att vi vill inte vara de som får skiten för att Junilistan kom in i EU-parlamentet. Utan vi backar ut här lite och ser vad som händer.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Även när det gällde Feministiskt initiativ, de kom ju in 14 i Europaparlamentet. Mm. De var ju inte ett nytt parti på det sättet. De hade ju redan haft sin mediefest när de bildades och det blev de här stridigheterna mellan Tina Rosenberg och Gudrun Schyman. Minns inte ens när det var, men det var ju tidigare.
Det, nya partier är ju bra på internstrider, så får man ju säga.
Men då vet jag att Niklas Orrenius gjorde ett stort porträtt på Soraya Post, deras första kandidat, men att det också gick efter valet. Mm-hmm. Så det måste väl ha varit något liknande resonemang, gissar jag bara, det vet jag inte. Men jag följde också dem en del i det valet och skrev ett stort reportage i Fokus. Men det var lite samma sak där, att en dag plötsligt så var de stora och hade fått jättemånga medlemmar. Och medierna var lite såhär, vad fan hände? Och då började man rapportera jättemycket om dem.
Och det berodde på att Gudrun hade varit runt på alla home parties och värvat medlemmar, eller?
Ja, men Gudrun Schyman hade ju, jag var med henne i Uppsala på Uppsala universitet. Och det var en så speciell tillställning. Alltså, jag menar, detta är 2014. Schyman hade ju sitt stora val som vänsterpartiledare 98. Alltså det är ganska lång tid emellan. Hon är ändå gammal liksom. Kommer in på universitetet och det är exakt samma energi. Det var fullsatt i den här stora aulen i Uppsala och alla var liksom totalt hängivna fans. Det var inte som att se Ulf Kristersson på studentafton i Lund. Utan det var liksom, folk bara stod upp och skrek när Schyman kom upp på scen. Så att hon till och med såg generad ut. Och då, det första hon sa var så här, nu vill jag att ni alla här inne blir medlemmar. Och så berättade hon att det är precis så hon har gjort. De har, liksom, var de än har kommit så har vi tagit de som är närmast och sen för de tar de som är närmast och nu är ni närmast. Nu är det er uppgift att gå med i partiet. Och då skickade man ett sms, betalade 50 kronor och så blev man medlem. Och de gick från 1500 medlemmar till 14 000 ganska på bara några månader.
Och så blev det liksom språngbrädda.
Men och så blev de ju supertrendiga bland alla liksom kändisar, coola, ja. Södermalmsbor.
Just det. Vad har Jan Emanuel och Sara Skyttedal för möjligheter i just den hänseendet? Alltså, de säger ju...
De verkar inte väva medlemmar till sitt...
Att det här inte är ett parti. Lista. Och det har ju de flesta nya partier sagt, ska man ju komma ihåg. Junilistan var absolut inget parti, till exempel. Det var ju långt senare Junilistan blev ett parti och det var förknippat med så mycket krångligheter.
De var ju också från olika partier. Alltså...
Ja, och de hade samma, på det sättet liknande i att så här, vi har bestämt vad det här partiet tycker Ja, vi ett par stycken. Det var ju Nils Lundgren och Lars Wollin och Nils Lundgrens fru Eva Nisser som bestämde det, och sen så fick de som höll med vara med. Vi vill ju absolut inte hålla på med någon liksom någon stämma eller kongress och hålla på och bestämma saker. Och där är ju det här likt. Men det är ju olikt i att YouTube var ju inte så stort på den tiden, och det fanns ingen som var Jan Emanuel i liksom tv-soffer och YouTube-kanaler.
Det var några tråkiga gubbar med mustasch liksom.
Ja, alltså jag tänkte på det nu när Folklistan presenterade de här kandidaterna, för de var ju också i ganska hög utsträckning ändå äldre män. SVT då med Junilistan gjorde ju en sån underbart gammal tv-grej. På första pressträffen när kandidaterna skulle presenteras så bad, jag tror att det var Elisabeth Högström, ni vet hon med håret.
Höglund.
Höglund heter hon, förlåt. Hon med håret i alla fall.
Yeah.
Så bad hon bara dem, kan ni gå från vänster till höger och säga namn och ålder? Och då, det var 8 sekunder eller vad det kan ha tagit för de här 8 eller 10 personerna att säga det. Och det här var ju en annan tid där, eller ja, det är kanske fortfarande så. Men ålderismen, som en del kallar det, var väl ännu starkare 2004 än nu. Och här på de här på 8 sekunder så fick hon det liksom. Nils Lundgren, 67. Lars Wollin, 69. Och så fortsatte det så.
Ett gäng föredettingar, ett gäng gamlisar. Okej, nu har vi presenterat er.
Så det var ju också ett sätt att avfärda det här nya initiativet då.
Men du skrev ju en text om dina erfarenheter av Junilistan, och nu låter det lite som du avfärdade Folklistan som ett projekt, och då blev ju Aftonbladets ledarsida sura på dig.
Ja, just det. Anders Lindberg sågade mig.
Vad sa han?
Han skrev väl bara att det är fel att döma ut Folklistans chanser. De har stora möjligheter. Och jag ändrar mig direkt. Det är så inte för Anders Lindberg. Han får väl tycka vad han vill. Men det är ju, alltså, den text jag skrev, det är ju journalist. Alltså, det var ju bara en ursäkt för att få berätta om Junilistan. Och sen behövde den en koppling till Folklistan. Och som just då var Sara Skyttedal. Och då bedömde jag att det låter som Junilistan fast 20 år för sent. Nu är ju Jan Emanuel med också, så det är ju lite annorlunda. Så, eller så ändrar jag bara approach här.
Okej, från full pudel till, vad blev det nu då?
Allt är möjligt. Fördelen med att inte vara ledarskribent, att inte ha åsikter om saker, är att man inte behöver upprätthålla ståndpunkter. Jag kände när jag tittade på min egen text efteråt, lät ju exakt som de sura journalisterna lät för 20 år sedan, efter Junilistans första pressträff. Onyfiken. Avfärdande på slentrian. Det är ett tråkigt sätt att leva livet.
Så. Det är vår, det är ju solen är här. Det är varma tider, och vet du vad? Som Steve Jobs sa, så krävs det bara liksom en galen människa som tror att den kan förändra för att saker ska kunna förändras. Det här är direkta citat från Sara Skyttedal. Maggie Strömberg, har du också omfamnats utav Anders Lindbergs vishet?
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Jag tyckte att det intressanta med Anders Lindbergs text inte var att han nämnde Torbjörn i den, utan att han skrev ju underskatta inte Sara från Brandbergen igen, och så var det en lång text med varför det skulle gå bra. Och jag tolkar detta som att Anders Lindberg inte alls tror att Jan Emanuel, detta var kanske innan Jan Emanuel hade, fast alla visste ju att han var med, för det hade ju ryktats om hela tiden. I alla fall, att han inte är rädd att Folklistan ska dra socialdemokrater, utan att han ser framför sig ett inomborgerligt kannibaliserande och stor bråk, någon slags bulletinsk liksom,
det har ju verkligen likheten med bulletin där.
Kris.
Han tänker lite att det ska bli Danmark som där de har 10 000 små borgerliga partier som äter upp varandra.
Och varav ingen kommer in varken i parlamentet eller då i riksdagen. Han ser väl detta som en väg till Tidöavtalets fall. Och anledningen till att jag tror det är att jag jämför med hur Aftonbladets ledarsida lät i valet 2014 när Feministiskt initiativ började gå väldigt bra. Då var det ju liksom högstämda varningar, bland annat från Daniel Suhonen och Göran Greider om bortkastade röster, att man ska liksom värdesätta sitt röst. Ungefär så som höger politiker har låtit på Twitter det senaste dygnet.
Även vår ledarsida, Peter Wemblad, hade väl en så här, ja det blev en helikopter, eller så skrev han, det blev en kellyhopter, för, och så associerar han till att de skrev fel när de presenterade saker. Och ja, det är
och
bara bullshit.
Katrin Marsall, som på den tiden var ledarskribent på Aftonbladet, hon ville inte prata om bortkastade röster, men hon varnade ändå för att en röst för FI kan vara fortsatt alliansstyre. Och det var liksom det var mycket allvarligt kring Feministiskt initiativ och vilka konsekvenser detta skulle få. Det här var ju också i riksdagsvalet sen. Så låter det ju inte nu, utan nu är det snarare låt oss prata mer om detta härliga initiativ.
Men för, alltså man ska fundera på potentialen då. Alltså det är ju också
en
anledning till att jag har så lätt för att byta approach är att det här är det vidrigaste i vårt jobb. Att vara någon slags siare. Det är ju inte intellektuellt värdigt. Det som är intellektuellt värdigt är ju att prata om det som faktiskt har hänt och skildra det och så vidare. Men om vi jämför med junilistan som har hänt, så kan man ju först då konstatera att nu toppas ju båda de här listorna av en person som säger sig vara socialdemokrat. Det var jätteviktigt för junilistan att ha en socialdemokrat, att värva tunga socialdemokrater. Det blev ju så småningom också Sören Wibe, som var en EU-kritisk socialdemokrat från Umeå. Men de hade jättesvårt att få socialdemokrater till sitt projekt, för deras projekt kom ju från den borgerliga delen utav EMU-kritikerna. Det var ändå kärnan. Och när man pratade med Nils Lundgren efter att ha hängt med honom längre, så framgick det ju att han hade inte röstat på Socialdemokraterna på många, många val. Han hade röstat på Reinfeldt och han hade röstat på... nej, inte Reinfeldt kan inte gärna ha varit, för det var ju i fel tid.
Han hade röstat på Bullengren.
Ja, det hade han. Precis. Och samma sak föreligger väl här med Jan Emanuel. Han har ju inte varit uppenbart socialdemokratisk på länge.
Sen han själv satt i riksdagen för partiet.
Den andra delen som ju skiljer. Junilistan var ju något så konstigt som en elit av professorer, ekonomer och akademiker som lyckades göra sig till ett etablissemangskritiskt parti. En elit som var emot etablissemanget. Alltså Lars Wohlin då, parhästen. Han har ju den finaste, om vi pratar liksom som att han vore en häst här. Han har ju den finaste stamtavla en politiker någonsin har haft i Sverige, tror jag. Hans morfar var Gustav Kassel, alltså världsledande nationalekonomen innan keynesianismen. Hans morbror var Leif Kassel, som var vice ordförande i Högerpartiet. Hans mamma Margit var den första kvinnan i Sverige som disputerade i nationalekonomi och som satt i riksdagen. Hon satt också i riksdagen för Folkpartiet. Hans pappa Nils Wohlin var professor i statistik och finansminister, bondeförbundare och högerpartist. Hans syster Anna var politiker i Centerpartiet och hans halvsyster Ulla Lindström var statsråd i en socialdemokratisk regering. Själv hade han varit statssekreterare på ekonomidepartementet och riksbankschef. Det är då att jämföra med Sara Skyttedal och Jan Emanuel, som kommer från vad de har själva sagt, trasig bakgrund, säger väl Sara, och white trash säger ju Jan Emanuel om sig själva. Det är ju något helt annat vi pratar om.
Fast det är ändå en välfärdsmiljonär och en liksom toppolitiker.
Absolut. Men kulturellt så var det ju alltså att vara på de här junilistanmötena var ju som att vara på ett SNS-möte, alltså ABF för direktörerna. Hemma hos Nils Lundgren hade man ju manglad duk och silver.
Men den stora skillnaden är väl att junilistan hade, även om de väl delar EU-motståndet, så kom de, som du sa, från EMU-valet. De hade en tydlig fråga. Piratpartiet hade en väldigt tydlig fråga när de kom in. Fi hade ju delvis någon slags allmän woke-grej. Stora Post var ju så här, människorätts lobbyist i många år innan hon blev politiker.
Vad har folklistan?
Men de har väl då, så att säga, den eliten.
Om vad man sa jag att Piratpartiet hade?
En fråga.
Nej, alltså. Jag sa inte vilken.
Nej. Integritet, att människor ska kunna få ladda hem saker från Pirate Bay.
Fildelning.
Ja. Vi kan inte kriminalisera en hel generation. Det är orimligt. Kanske är det många som kommer minnas precis vart de var när Jan Emanuel och Sara startade sitt parti. Men jag tänker, för det finns ju någonting väldigt också, och det här blir en billig analys, men det trumpianska, när han säger så här, vi ska ha en bättre deal, vi ska liksom göra en hårdare förhandling, jag är en businessperson som kommer komma dit och bara liksom, det går för mycket pengar.
Ja, det är ju 100% Trump.
Ja. Men det, jag fattar inte riktigt det, för att om det är det man vill göra, alltså förhandla om det svenska medlemskapet, då kan man väl från parlamentet inte göra så mycket annat än att bilda opinion för det i Sverige, alltså bli någon slags UKIP. Liksom. Mm. Då är det ju först i nästa val det är relevant, i riksdagsvalet. Det blir ju ändå en regeringsfråga. Liksom. Det är ju inte det kan ju inte två parlamentariker i två olika partigrupper ägna sig åt i parlamentet, eller? Jag är ingen EU-expert, men för mig låter det konstigt.
Man undrar också ju, för de säger ju att det ska inte bli någon Brexit. Utan vi är tidiga nog för att det här inte ska urarta till en Brexit. Man undrar då om de har pratat med Bankeryds Mats. Alltså han, Mats Persson, ekonomen som var rådgivare till David Cameron, när David Cameron bestämde sig för att vi tar en folkomröstning om det här så kommer vi vinna och sen är frågan ur världen. Då ska vi bara göra en bättre förhandling och en bättre deal. Och det gick ju inte alls så som de hade tänkt. Alltså, och det roliga är ju att Cameron hade en svensk rådgivare som rådgav honom till detta.
Men jag tänker ändå att Sara Skyttedal har ju ändå rätt när hon säger att det här är ju på ett sätt inte ett partival, utan man ska ju rösta fram personer. Och det är väl det vi vet om Europaparlamentet, att de som funkar bäst, det är liksom när det är enskilda människor som kan systemet eller lär sig systemet och vet vad man ska göra där. Och det liksom lirar ju inte helt ihop med den här idén om liksom stora partier och partigrupper.
Nej, fast då har ju hon, och det här har ju hon, många har ju beskrivit hur framgångsrik Sara Skyttedal har varit under sin mandatperiod. Men då har hon ju också haft EPP i ryggen. Och det är i den miljön hon har varit framgångsrik.
Ja, men de som har beskrivit det har väl främst egentligen varit kristdemokrater själva.
Så ska man säga nog.
Om man utgår från Sara Skyttedals eget resonemang, då känner man inte för att gå och rösta i det här valet överhuvudtaget. För på den här listan över 100 mäktigaste parlamentariker som analysföretaget EU Matrix kom med tidigare år. Det var ju ingen av svenskarna på topp 100. Inte ens Tobé som har förhandlat migrationspakten slog sig in där.
Nej.
Då vet jag inte, liksom, jag tycker inte riktigt att det talar inte riktigt för Skyttedal då.
Nej, det är möjligtvis ett argument för Jan Emanuel.
Ja, kanske.
Men på ett större plan, alltså om man tittar på hur hela EU-valet bevakas i europeiska medier, så är den stora frågan just en fråga om partigrupper. Alltså, kommer det gå att bilda en stabil majoritet någonstans i mitten? Eller är det här det första valet där den etablerade högern måste söka och kommer vilja söka stöd av ytterkantshögern? Och att det är ett ödesval i Europa, precis som nationella val i Sverige i ett antal gånger nu har beskrivits som ödesval i den frågan. Då är ju den här idén att nej, men vi ska ta lite fler röster från de här partigrupperna som kan stå för det lugna och trygga. Den går ju lite på tvärs mot det europeiska narrativet i alla fall.
För den stora frågan är ju hur många kommer egentligen rösta i det här valet?
Eller om folk känner som mig. Om ni inte tar er upp på topp 100 är jag jävla, då tänker jag inte komma. Nej, men,
du röstar bara på coola, inflytelserika parlamentariker.
Kan man få rösta i ett annat land? Jag försökte då kolla hur många röster de egentligen behöver skrapa ihop, Janne och Sara. Och det går inte att säga exakt ner på rösten, för det beror på hur många som går och röstar. Men det finns en 4% spärr till Europaparlamentet. Liberalerna som sitter nu, de tog sig precis över det med 4,13% i förra valet. Det var motsvarade 171 419 röster.
Det är ju inte så mycket, va?
Feministiskt initiativ som fick 5,49%, de drog in 204 000 röster. Det är ändå ganska många röster.
Du tycker det är många? Jag tänker...
Alltså det är mer än Stapelfelts 24 000 followers och de, vad var det, 60 000 som hade kollat på Henrik Jönssons presskonferens. Alltså sen förstår jag att liksom, man behöver inte aktivt följa dem för att rösta på dem. Det fungerar inte så. Men jag tycker ändå, jag skulle känna mig stressad.
Men Jan Emanuel har jättemycket pengar. Och han är jätte stor och känd. Jag ska inte gå på det spåret. Jag tror snarare att det starka argumentet är väl att det antietablissemangsparti som har existerat i Sverige och varit framgångsrikt i Sverige, alltså Sverigedemokraterna, dels har ju de blivit etablissemangsparti. Det ser ju alla utom de själva. Och sen har det ju visat sig att de har ju varit urusla i alla EU-val på att faktiskt dra de potentiella väljarna som de har från sofforna. Så det finns ju kanske inte så stark konkurrens i förmågan att dra från sofforna. Så det är det som det kokar ner till för det här partiet.
Jag såg också Jessica Stegrud skriva en syrlig kommentar om att de absolut var äkta EU-skeptiket som Sara Skyttedal inte har varit, med tanke på hur hon har röstat i parlamentet. Man ser ju vilka som är irriterade.
Men vet ni vad? Det är faktiskt inte vi och andra elitmedier som ska avgöra det här, utan det är ju ni som röstar väljarna. Det är upp till er. Det är vårt demokratiska slutbudskap.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.